Mina damer, herrar och det tredje könet, hen som numera är godkänt av den australiensiska regeringen. Grattis till Australien som följer Tysklands exempel genom att godkänna ett tredje neutralt kön. Välkomna till Prettopodden med mig Helan och Halvan, vår intellektuella skalpell i den röriga hjärnan som kallas för verkligheten.
Jag tror nästan att du skulle tappa dig själv där i den här jättelånga, jätteröriga introduktionen på med det tredje könet, men det är lite bra.
Ja, jag måste säga att det där, den här introduktionen var ju snarare som, du vet, så som ett litet barn går. Det är ingen gång, det är en väldigt lång utdragen framåt-trillning.
Okay,
som bara till synes verkar vara en gång.
Ja, jag förstår. Vad får jag säga en sak innan vi börjar? Ja. För att jag är arg på en företagskedja igen.
Är du arg nu igen? Alltså, du ska alltid börja så här. Du kommer en socialist inom dig. Nu ska jag hacka på, du vet, ett stort kommersiellt märke. Okej, kör. Vad är du arg på?
Jag är arg på... egentligen kanske jag skulle spara det till min nominering till
veckans ut med det bara.
Jag måste prata om det här nu för att jag spricker annars. Och det är alltså företaget American Apparel som jag är förbannad på den här gången. Jag ska inte säga det företagets namn egentligen, för att de blir ju glada när folk är på dem för att de tjänar en massa mer pengar.
Fast vi tänker att vår målgrupp och lyssnare är ju så pass pretentiösa som skulle aldrig köpa någonting på American Apparel. Vi köper, alltså, ni som lyssnar på detta måste ju vara second hand-människor ända ut i själen. Eller så här köpa, du vet, så här lamm, nej, vet du det? Inte lamm heter det inte. Alpaka ullskläder och sådana grejer. Sånt tänker jag att ni bär.
Ja.
Med små hattar och mustascher.
Jag tänker lite att det är så också faktiskt. Så att jag tror inte att det är någon som ens varit inne på en American Apparel affär eller på deras hemsida, annat än kanske från med gårdagen. För igår så spreds det en bild på sociala medier, bland annat Facebook, där jag såg den, där en kvinna ska posera och försöka sälja en minikjol helt enkelt. Inget ovanligt för American Apparel, de har många liknande bilder på deras hemsida. Skillnaden är att kvinnan står framåtböjd och man ser ingenting av kvinnan annat än hennes bakkropp och rumpa och trosor. Och knappt ens kjolen som bilden är tänkt att sälja in. Utan det är alltså en ren sexualisering av hela konceptet. Och jag blir dels förbannad på alla som stödjer den här klädkedjan genom att köpa deras skit. Jag blir förbannad på klädkedjan själva för att de sexualiserar sina modeller så hårt. Jag tror att de blev årets sexist av det var han genusbloggaren som utsåg dem till det.
Ja, året. Men jag tror de ska få det i år igen, ryktas de.
Okej.
Okay. Så det får snart en hattrick i årets sexist.
Vad härligt. Grattis till American Apparel. Nej, jag är också förbannad på alla de här vita kränkta männen som tar företaget till försvar. Och på något sätt, nej, alltså män objektifieras ju också. Titta bara på Fredrik Ljungbergs kassongreklam till exempel. Och alltså bara den biten är så ubota korkad så att man inte ser skillnaden på när Fredrik Ljungberg ligger i ett par kalsonger och är så stor och musklig och stark och manlig och har ett så här hårt ansiktsuttryck och ser så här bestämd ut och fokuserad ut.
Är du lite avundsjuk på hans utstrålning? För det gick upp så mycket i varv när du gick in.
Nej,
på det.
Jag bara tänkte för mycket.
Eller
på
Fredrik Ljungberg. Eller är du attraherad av
det
kanske?
Kan vara
det som var grejen.
Nej, men att jag blir så arg när, för att det är ju klart att det är en enorm skillnad på den presentationen av Fredrik Ljungberg och den här tjejen då, som står framåtlutad och vad ska man säga, är väl avväpnad lite grann, tycker jag att den här, det känns som den här
du tjejen. Tänker egentligen på det här generella att mannen är sällan offer i en sexualisering. Alltså när mannen är sexualiserad i modern kultur så är han i form av en stark karaktär. Alltså han har makten. Har han klätt av sig så är det frivilligt. Det är lite den här jämförelsen barbarkrigaren och prinsessan på något vis.
Precis.
De är förmodligen lika objektifierade båda två. Skillnaden är var maktbåden ligger någonstans.
Ja. Och jag menar, det är också en sak för att de här vita kränkta männen också som verkligen vill, de gillar ju inte att kvinnor har på något sätt monopol i att bli sexualiserade. De vill också bli kränkta för att de blir kanske kränkta av Fredrik Ljungberg eller liknande.
Det är ju det jag sa innan.
Ja.
När jag gick på det här beauty-partiet och var halvnaken.
Ja.
Fan vad jag njöt av att bli sexualiserad. Det var så jävla gött. Alla jag män. Vill också stå där och posera i en kjol och, mm. och att män ska så vet, så här, halvrunka inför mig. Eller åtminstone vet, så här, får du så här, runkballen som man först tittar på den bilden och sen kommer man runka till riktigt på. Liksom. Ja, men det är lite så jag tänker just att...
Du vill vara uppladdningen liksom, inför...
Ja, eftersom att jag aldrig kommer att spela en påfin själv så är ju uppladdningen... Nej, okej, okay, jag ska aldrig säga aldrig. Men jag planerar inte att göra det. Jag kan inte göra det på lyssnarönskemål. Nu vet ni inte hur jag ser ut visserligen, men...
Han är jävligt snygg, ska ni veta, lyssnare. Det är att rekommendera. Jag har propsat lite för den här idén med Helan i porrfilm ganska länge. Så om jag kunde få lite mer påbackning med lite yttre påtryckning så vore det nog en fördel.
Jag har en lyssnaromröstning.
Inte ett skämt.
Inte ironi. Har du något mer där? Vill du göra någon typ av slutledning på det här?
Nej, jag har ingen slutsats. Jag bara tycker att bojkotta skiten. Tydligen så går det dåligt satan för mig i Sverige. Och det känns skönt. Så att de försvinner härifrån åtminstone. Jag tycker att hela kedjan borde gå omkull. Jag tycker inte att det är så illa som Walmart i och för sig, som jag pratade om sist jag var på en stor amerikansk kedja. Men det är fan nära nog.
Hur mycket skuld skulle du säga att tjejen som är modellen på bilden har? I frågan, för det är ju ändå någonting hon frivilligt ställer upp på. Med reservation för att det säkert kommer att komma någon genusvetare och säga att det finns inget frivilligt patriarkat, bla 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 bla. Men hon är ju i alla fall inte pistolhotad liksom, när hon gör det, förutsätter jag.
Kanske inte, det ser man faktiskt inte på bilden.
Det står nog ett jaktgevär bakom programmen.
Mycket väl kunna vara så. Jag vågar inte gissa den frågan, men det är klart att hon har väl också delat av delar, men man får tänka på att hon, som du sa, hon lever i en kontext där hon blivit sexualiserad förmodligen innan hon tog den bilden också. För att hon lever i ett patriarkalt samhälle precis som alla andra kvinnor.
Men kan det inte också, men om du tänker, det finns en ganska intressant grej i den här, nu måste jag ju ta den vita kränkta mannens sida bara för att du måste vara motsagd på något vis.
Men jag av demokratiska skäl. Alltså.
Av demokratiska skäl. Men jag måste ändå säga en sak som väldigt sällan tas upp som exempel. Och det är en dom från Skåne där det var en tjej som var 17 tror jag var. Som kontaktade en man som var betydligt äldre. Och ville bli förnedrad och det grövsta. Jag ska inte rada upp de grejerna som ingick i den här förnedringen. Men det var burar och klämmor och piss och piskor. Alltså det var liksom så här... all in liksom.
Men sexuell bakgrund också.
Ja, sexuell bakgrund. Mm. Det var liksom BDSM deluxe med grädde på toppen liksom.
Gick han med på det här?
Han körde på som fan.
Han gjorde det?
Ja. Och där kom en diskussion om att hon var ett offer och hade kontakt honom och med de här önskemålen. Det var ju inte han som hade gått på henne. Visserligen hade hon ju lite psykiska problem i bakgrunden, men det har ju inte hit, det visste ju inte han tror jag. I vilket fall som helst så handlade det lite grann om att hon valde att sätta sig i en situation där hon var fruktansvärt maktlös och gjorde detta frivilligt. Mm. Och det är väl också hennes rätt. En kvinna som sätter sig i en offersitt sexuellt kan ju inte, ska ju inte betraktas som ett offer ifall hon gör det frivilligt. För då försvinner ju också kvinnans rätt till sin egen sexualitet. Det är ett jävligt dåligt exempel för det finns ju alltid motargument på det såklart. Men du förstår lite vad jag är ute efter. Att även ifall en kvinna, alltså att en kvinna kan liksom aldrig välja att sätta sig i en offersits för att då blir hon ju alltid offret. Och så hon var påverkad av det, hennes pappa utnyttjade säkert när hon var liten, bla bla bla. Du vet, hela där köret, daddy issues och uppmärksamhet och den här biten.
Jag hade ju en tanke som är relaterad till det här du säger, inte direkt men indirekt kan man väl säga, eller det här med att vi är produkter av våran tid, funderar på rätt mycket för några år sedan. Det finns säkert flera logiska luckor i det här resonemanget, för jag gick på gymnasiet tror jag.
Var det så att du hade hört Barn av vår tid av Nationalteatern första gången?
Nej, faktiskt inte. Nej. Jag har faktiskt inte hört den låten.
Va? Det måste du, okay.
Men hur som helst så, för jag reflekterade över flera saker som jag hade gjort i mitt liv och saker som jag, eller som hade påverkat mig, ett beslut som jag själv har fattat som påverkade mig direkt som person. Exempelvis, vilken linje jag valt till gymnasiet. Vilken högskoleutbildning jag planerat att gå och liknande. Och så funderar jag på, jag har ju valt det här själv förvisso. Men jag vet inte, alltså jag kan ju omöjligt veta att jag gjort det helt opåverkad av någon annans input. Till exempel min mammas som sa åt mig vid unga år att läsa natur till exempel. Eller vad det var hon sa. Och min poäng är då att jag kan ju inte veta att jag är helt självständig när jag gör ett sånt beslut. Utan jag kanske bara har tagit ett beslut som är den sista biten i en lång kedja med konsekvenser. Konsekvenser av beslut som inte jag har fattat eller konsekvenser som jag inte styr över. Och det blir nog en del regression som du hör. Mm. Och det slutar någonstans vid att jag inte har fattat ett eget beslut någon gång under hela mitt liv. Det blir väldigt problematiskt när man resonerar på det sättet, såklart, för att det skulle innebära att vi inte kan ta ansvar eller hållas ansvariga för någon av våra handlingar. Vilket blir konstigt, exempelvis som man ser till vår fängelsepopulation. Men jag tror faktiskt mycket att vi är mer styrda av våra undermedvetna impulser som är produkter av konsekvenser av sånt vi inte själva styr än vad vi tror. Tyvärr. Jag tror att mycket, det blir väldigt cyniskt när man ser människor som någon sorts biologiska robotar som bara går runt och styrs av impulser och liknande. Men jag tror verkligen att det är så. Och jag tycker att det är väldigt jobbigt när man börjar dala till sin spets, kan man säga. Så i det här fallet, när kvinnan då som böjer sig framåt med trosorna, hon är ju en produkt av massa andra saker. Och kan förmodligen ställa sig svars för att hon har valt jobbet som modell. Men man vet aldrig vad hennes situation är heller. Hon kanske måste vara modell för American Apparel för att det inte finns något annat att tillgå i hennes bransch just nu. Hon kanske inte har något annat alternativ än att vara modell för American Apparel för att hon inte får något jobb på någon annan firma.
Men jag kan ju faktiskt trösta dig på ett sätt.
Okej.
Okay. Och även ifall du så gärna vill vara en djup varelse med stor signifikans också så här. Vad kära halvan, så är det ju fortfarande ett flockdjur som egentligen bara styrs av knulla, äta, sova.
Ja, egentligen.
Och det är ju egentligen att du har de här tre behoven tillfredsställda. Men som att du tydliggör andra grejer.
Hur kan vi spärra in folk för det de gör då? Hur kan vi straffa folk i lagens namn om vi bara är flockdjur som styrs av
knulla, sova, äta? Ja, men det är bara för att de ställer till med saker och ting. Det alltså, egentligen så handlar det ju om att man vill bli av med människor som är besvärliga. Det är ju egentligen det som straff handlar om. Alltså att han har folk, han är besvärlig, vi tar bort den. Alltså, det är ju det handlar om egentligen.
Men kan man inte utöka det till, nej, men han
är störig.
Han är så jobbig på fester. Han kan inte föra sig bland folk, han har ingen social förmåga.
Det finns ju väldigt många människor man hade velat spärra in för att de är jobbiga på fester.
Jag hade ju åkt in så in i helvete.
Hade du det?
Ja, det tror jag. Jag kan bli väldigt större när jag dricker alkohol.
Nej, men du är inte så större som att du tafsar på folk och så här. Alltså, jag blir... Du menar jag större som att du vet man är jobbig på riktigt liksom.
Ja, jag blir ingen aldrig, kul, liksom. Jag blir aldrig arg när jag är full eller liknande. Jag blir mest glad. Men jag är ju alls inte rädd för att ha diskussioner med andra arga människor. Jag har varit nära på att få stryk flera gånger på fyllan, fast klart mig undan. Som så är det. Tack vare att jag inte hållit tyst när jag borde gjort det helt enkelt.
Jag brukar alltid vara med om det att folk brukar tjafsa med mig och sen brukar de alltid backa ur i sista stund. Jag vet inte riktigt varför, innan första smaken kommer.
Vad bra.
Det är väldigt smidigt. Mm. Men låt oss lämna denna debatt och röra oss mer mot dagens ämne, pudelns kärna, om ni så vill.
Får jag lämna en konklusion först?
Jajamän.
Fuck you, American Apparel är min konklusion.
Sincerely, Pretto-podden.
Precis.
Jajamän. Men då är vi tillbaka till dagens ämne, och dagens ämne vi ska behandla är det övernaturliga. Jag hade velat ha en X-Files-låten. Mm. Den är ju så jävla bra.
Mm. Visst är den det? Det finns på amerikanska Netflix. Jag tror jag ska titta på allt.
Jag gillar. Men det övernaturliga. Mm. Och vi kan väl göra som vanligt att vi börjar med en definition av vad övernaturligt är. Mm. Har du någon definition där som du hade kunnat tänka dig att dra lite snabbt?
Absolut, jag har flera faktiskt. Men alltså, det verkar ju vara gemensamt för alla definitioner är ju att det ska vara någonting som inte går att förklara med alltså vetenskapliga metoder, empiriska metoder. Wikipedias förklaring tycker jag är fantastisk. Är torr och tråkig och därför alldeles perfekt för det här syftet, just den här podden just nu.
Ska du läsa innantill?
Jag tänkte det.
Låt höra. Vi citerar dagens mest använda orakel. Wikipedia.
Wikipedias artikel om övernaturlig. Övernaturliga, parentes, övervärldsliga, utomvärldsliga, slutparentes, fenomen är sådana som inte kan undersökas med empiriska metoder eller där vetenskapliga undersökningar inte ger något tydligt svar. Något tydligt svar, ska det vara. Övernaturlighet omfattar paranormala fenomen som extra sensorisk perception, psykokinesi, levitation, medvetandets överlevnad efter döden, folktro samt det mesta av de inslag som finns i spiritism, okkultism, religioner och så vidare. Och det är alltså Wikipedias första stycke kring övernaturlig eller övernaturlighet.
Jag tänker på den här biten just med samla empirisk fakta.
Ja.
Är det så att det inte ska gå att samla någon fakta om det? Det är det handlar om, för det finns ju många experiment som har gjorts där man på fenomen och ändå inte kunnat förklara fenomenet.
Mm, men det står att det som inte kan undersökas med empiriska metoder.
Då förstår jag.
Så tror jag. Och jag tror att det går som sagt att få in allt här från slagrutor till spöken till jag vet inte, religiösa upplevelser till utanför kroppen upplevelser till...
Fast religiösa upplevelser och utanför kroppsupplevelser har man ju faktiskt förklarat.
Ja, förvisso. Det finns ju en psykologisk förklaring till varför det sker, men det är ju inte övernaturliga förklaringar till det.
Nej, det är det ju verkligen inte. Men exempelvis, det kom ut en intressant studie på just det här med böner och meditation.
Mm.
Att det finns ett centrum i hjärnan som stimuleras väldigt mycket. Om du kombinerar ett mantra med en avslappningsövning, så finns det ett centrum i hjärnan som stimuleras väldigt mycket. Något som kan ge dig en signalsubstans som gör att du upplever vissa behagliga upplevelser och vissa utomkroppsliga upplevelser. Också.
Vissa har ju outsourcat det här, kan man säga. Det finns ju många religioner där man tycker om att knarka i samband med sina gudstjänster. Och då kan vi förstå ifall att man både ser, hör och känner konstiga saker.
Men det tror fan man har kul i kyrkan när man knarkar. Det är också rätt.
Precis. Men det här tycker jag är en ganska bra paraply. Alltså det är rätt, min tanke är det här. Det här slår mig när jag slår den här artikeln. När jag läser den här artikeln så slår följande tanke mig, kan man säga, att extrasensorisk perception, psykokinesi, det här är ju väldigt pseudovetenskapliga termer, skulle jag säga. Tror du att man försöker på något sätt legitimera tron på detta med hjälp av de här termerna som låter som vetenskap?
Det låter som någonting som följande personer jag ska rada upp nu hade kunnat tjäna pengar på. 1. En blek man som är lång i mörk hästsvans och svart skjorta som använder handflatan mot folk och ska säga vad de tänker på.
Uh-huh.
En liten gumma som vänder på kortlekar i färgglada byxor. Och en man i dreadlocks med såna vida, du vet, Mahatma Gandhi-kläder.
Mm.
Vi tänker att de följande tre skulle nog kunna tjäna en hacka på att använda dessa ord.
Just det. Jag håller med. Jag tror att det extra sensorisk perception. Det låter som det mest flummiga jag har läst. Jag måste lyfta in en annan sak här också innan vi går vidare med vårt ämne. Jag läste nämligen på Flashback Forum idag om detta. De har ett helt underforum med övernaturlighet. Jag tror att det heter någonting sånt där. Vetenskap och humaniora ligger under. Och där har vi paranormala...
Bra placering.
Ja, precis. Flashback Forum, underforum, vetenskap och humaniora, underforum, paranormala fenomen, okkultism och ufologi.
Okej, nåväl. Det känns trovärdigt.
Ja, precis. Som resten av Flashback så är det jättetrovärdigt som vanligt. Här skriver signaturen Ole Peter. Hur kan folk inte tro på paranormala fenomen? Och börja sen då sitt resonemang med saker som folk som är så trångsynta att de totalt vägrar inse att vetenskapen inte kan förklara allt som händer och så vidare. Det finns så sjukt spacade saker. Han tappar alltså till och med svenskan här. Han kan inte förklara det med...
Blir han så exalterad alltså? Ja, talar han i tungor?
Lite grann, som jag kan säga.
Över internet, blagga, blagga, KKK, MMMM, PPPO.
Ja. Och sen tar in det här också då, jag har blivit utsatt för både det ena och det andra som är helt oförklarligt. Och det är ju faktiskt väldigt pretentiöst, man säger. Det är ju enormt anspråksfullt att säga att nej, men jag har upplevt det här. Kanske inte du, eller någon du känner, men jag kan banne mig förnimma saker inte kring mig som inte...
Nu blir jag nyfiken, vad är det han upplevt?
Ja, vi kommer till det faktiskt. Okay. För att det är folk som, första svaret från kung Caligula. Det kan vara
känns också som en trovärdig.
Han frågar, vad har du upplevt som inte går att förklara? Frågetecken. Tar du droger? Frågetecken. Och det är ju två legitima frågor i sammanhanget.
Caligula faktiskt, han levererar just nu.
Resonligt.
Måste jag säga.
Precis. Och Ole Peter svarar efter ett tag. Han skriver så här, för en bra massa år sedan var jag hos en polare och spelade PlayStation 2. Runt 2000...
Var visserligen.
Ja, förvisso. Ja. Runt 2000 blev jag väldigt matt och slut i huvudet helt utan förvarning. Jag drar hem och det visar sig att min morfar dog runt 2000. Hur förklarar man det? Frågetecken. Och jag tror att jag kan förklara det här. Men jag måste också signaturen Balzebub. Han svarar på det här inlägget: något klockslag måste han ju dö, frågetecken. Vi tycker inte att det är roligt att Olof Petters morfar är död, såklart det är tragiskt när en människa går bort, men jag skulle tro att det är enklast att förlora att han måste ju dö något klockslag, samt jag upplever ibland när jag kombinerar tv-spel med inmundande av snacks, godis, läsk, olika tilltugg som ibland hör till tv-spelande, särskilt med vänner, att man kan få någon sorts blodsockerfall framåt kvällningen och bli jättetrött från ingenstans.
Framförallt där kring 12 brukar det vara.
Ja, precis. Han var lite tidig då här, Olle Peter, klockan 8 på kvällen, men fortfarande. Den här tråden är 48 sidor lång. Jag har inte läst allt, kan jag säga. Det är ganska mycket korkade grejer.
Jag förstår det. Men det måste, jag måste säga en grej när det kommer till det här med övernaturligt. Och det är att det finns ingen varelse som vi känner till som är så pass bra på att hitta kopplingar i saker och ting och hitta samband som människan gör. Mm. Även ifall det finns noll samband överhuvudtaget och aldrig kommer att finnas samband.
Så är det ju, för att vi är ju människor och vi vill ju hitta kopplingar, vi vill se mönster. Det är ju lite så vi funkar, kan man väl säga. Och det är ju inte, alltså så att jag tror ju det här som Ole Peter beskriver, att nej, men jag, för några år sedan så dog min morfar precis vid klockslag, och det känner jag mig jättekonstig i sambandet. Mycket av det, för att faktum är när man detaljstuderar vetenskapligt hur minnet funkar, då visar det sig vara mindre pålitligt än vad man tror. Och jag tror att mycket sådana saker kan vara efterkonstruktioner som har kommit till. Det är klart att alltså, om en nära släkting avlider så hamnar man ju ofta i någon sorts, alltså, chocksorg, kan man säga. Det tycker jag i alla fall händer när jag har en närstående som dör. Och jag är inte riktigt mig själv under ett par dagar efter det. Och att man då i efterhand, ett par år senare, flera år senare, inte riktigt minns exakt hur allting gick till där, de här timmarna när det hände, det tycker inte jag är konstigt, utan det är nog snarare normalt. Men det är bara min teori om vad det som har hänt här. Så jag tror att han har upplevt en sockerchock och ett blodsockerfall, och sen i efterhand fått för sig att det här berodde på en yttre omständighet som man omöjligt vetenskapligt kan ha förnimmat på något sätt.
Nej, alltså man måste ju på något vis, man måste ju ifrågasätta sina egna upplevelser också, för sinnena är ju väldigt lättförledda.
Ja, visst.
Jag kan ta ett exempel när min farfar dog. Samma natt som begravningen hade varit, så om jag hade varit lite mer enfallet lagd, så hade jag nog förmodligen sagt att han besökte mig på natten där. För jag kan inte minnas mig själv någonsin har drömt en så pass verklig dröm. Det var ungefär så pass, du vet inte ifall du drömde eller, jo det visste jag, för han kom ju då, han var ju död, så då fattade jag att du drömde liksom. Men det kändes otroligt verkligt, och det är ju en väldigt normal reaktion ifall du har förlorat någon.
Visst.
Att minnena försöker återskapa den här människan, för du är så pass ledsen över det.
Absolut.
Och det är ingen svårare förklaring än så. Hade jag velat tro på någonting, hade förmodligen sagt att han kom till mig och sa ett sista farväl liksom. Men så var ju inte fallet, för han var ju död, tyvärr. Han låg.
Väldigt tragiskt, såklart.
Ja, det är tråkigt, men sant.
Absolut. Så, ja, men jag tycker nästan att vi borde införa det som något segment. Halvan läser Flashback Forum kan vi ha varje avsnitt, tycker jag. För där kan vi hitta mycket roligt.
Halvan scannar Flashback. Gå inte in på koprofag eller saker i anustråden. Det är två olika trådar som jag ångrar du kommer gå in på. Tro mig.
Härligt. Men mitt problem är, jag har egentligen inget problem personligen med att Ole Peter tror att han kände av att hans morfar var död här.
Nej, han är glad för det, så är det ju bara skit på.
Ja, precis. Att han har skrivit en tråd som är 48 sidor lång på Flashback, där man skriver jättemycket dumma saker, det är en annan sak förvisso. Men om han vill tro det, så go right ahead, Ole Peter. Men det jag stömer på inom det övernaturliga, det är personer som sysslar med bondfångeri, kan man väl säga. Personer som tjänar pengar på att de på något sätt säljer in sig själva som att de har kontakt med andra sidan, eller de kan förutspå olika saker. Som sagt, den lilla gumman som visar kort från en kortlek är ett typexempel på personer som jag blir väldigt trött på. All form av cold reading, från att göra det på scen framför en jättestor massa folk till att skriva horoskop till dagstidningar. All form av sånt blir jag förbannad över. För jag tycker att det är att man sysslar med såna här saker som att, ja, vi tänker nu då, vi ponerar, hur gammal var du när din farfar dog? Var det länge sedan eller var det?
Jag tror att jag måste ha varit 11.
Okej, okay, så du var väldigt ung då. Vi tänker oss att 11-årige Helan är upprörd över sin förlust såklart. Och saknar farfar väldigt mycket.
Han är skitledsen verkligen. Ja,
och han får kontakt på något sätt med en man som säger sig, eller kvinna, whatever. En person, en hen, en någonting i alla fall. En annan människa som säger sig kunna kommunicera med kära farfar på andra sidan. Du kan alltså prata med din farfar fast genom en annan person, men det kostar lite pengar. Och jag tycker att det är förjävligt att det finns människor som kan exploatera andra människor i utsatta situationer på det sättet.
Ja, man är ju väldigt desperat att kontakta dem man har förlorat. För
precis.
Sinnet vill ju aldrig erkänna att någonting som man vill ska vara evigt ta slut.
Precis.
Och så är det ju alltid. På tal om det här med bundfångeri, så hade jag en vän från när jag var scout som sökte jobb som så här tarotkortläsare. Du vet, man ringer till någon sån här linje. Du vet, sån som alltid på tv har en reklam där det är någon sån här blixtbakgrund.
Ja,
och det är
även text-tv är det vanligt på, har jag märkt.
Ja, precis, precis. Och han är ju inte det minsta synsk och gör inte anspråk på det heller. Han hade liksom så här extra jobb. Mm. Och då satt han och fick någon instruktion han skulle göra och säga, och så känner de, vad fan är det, kostar 15 spänn i minuten eller vad det nu är.
Ja, sjukt. Sjukt är det. Och ja, att det finns, alltså jag ser inte, jag ser det som en form av exploatering. Och man skor sig på tyvärr, i vissa fall utsatta människor, i andra fall korkade människor. Men jag tycker inte att det är okej i vilket fall som helst. Jag skulle aldrig för mitt liv anlita en sån här person. Och det finns till och med när man ställer mot väggen. Richard Dawkins gjorde en sån här, han gjorde en sån här double blind studie med folk som påstod sig kunna använda slagrutor. Alltså såna här pinnar som man håller, som ser ut som två små antenner som håller i varsin hand.
Så när de letar efter vatten.
Man letar efter vatten, ja, precis. Och man hade upp en massa burkar i ett sort tält. Och burkarna var förslutna, var inte genomskinliga och innehöll jag tror att det var att de innehöll jord med vatten i, eller bara jord. Alltså då som man skulle simulera som att gå runt ute i naturen och inte kunna se under marken. Och då skulle man med slagrutans hjälp kunna hitta de burkar som hade vatten i sig. Och det visade sig ju rätt snart att slagrutemänniskorna är ju inte bättre än slumpen på att hitta vatten i de här burkarna. Konstigt nog. Jag är inte alls förvånad över resultatet personligen. Och när man då ställde de här människorna mot väggen och pratade, eller då försökte bara förklara varför, för säger du att du kan göra det här och sen kan du inte när det väl kommer till kritan, då kommer ju ursäkterna och då kommer en massa sån här, nej men det är inte, jag känner mig inte helt med i matchen idag, jag är inte riktigt, det är inte riktigt rätt miljö för det här, jag är inte van vid att liksom leta i såna här fall och så vidare och så vidare. Så de förnekar det till och med trots att man presenterar dem med hårda bevis. Och det, den här att man kan vara så självförnekande och verklighetsförnekande. Det
men en tanke, hur skiljer detta sig egentligen från vanlig reklam och marknadsföring för ett stort företag? För det är ju exakt samma sak. Du halvljuger om en produkt,
ja,
hela tiden.
Jag blir ofta arg på olika sorters reklam också, för att man handlar egentligen, jag tror inte att marknadsekonomi fungerar, eftersom att marknadsekonomi, eller då tanken att konsumenter ska spendera pengar på den produkten som är bäst, och därför så ska man då pressa ner priserna på de produkterna som är populära, som tillräckligt flera aktörer, och man ska också driva någon sorts vidareutveckling framåt automatiskt. Den biten fungerar ju bara om man har perfekt information som konsument, och det har man aldrig. Så jag tycker inte om vanlig reklam heller faktiskt, som man ser på tv eller på var som helst.
Nej, precis. Jag blir jättebesviken på American Apparel, för jag menar, jag känner säkert människor som handlar där. Men de människorna, de böjer sig inte fram i snygga rumpor och snygga trosor. De lägger sig inte över mitt knä för att bli smiskade. Ingen av dem. Helt värdelöst.
Jag beställde en kjol och fick inte med rumpan. Liksom. Jag fattar inte vad som hände.
Jag blev så jävla förbannad. Ja. Det var ju en snygg rumpa dessutom.
Fuck you, American Apparel.
Fuck you igen. Sincerely. Sköter på dig.
Nej, men min poäng är att övernaturlighet, tro på, det är, nu är jag väldigt svensk, men också, men tro på vad fan du vill så länge du inte försöker utnyttja andra människor i den här tron. Det blir jag trött på.
Bra sagt.
Jag vet inte, jag har ju en topp 5-lista över...
Ja, men jag kan ju ta mina två först när vi ändå snackar om saker och ting som existerar i vår värld. Eller just som det påstås existerar i vår värld.
Mm.
Och jag har egentligen två saker och ting som symboliserar människors tro på övernaturliga fenomen.
Mm.
Och jag vill börja med ett av mina absoluta hatobjekt. Och det är Bermuda-triangeln.
Varför hatar du Bermuda-triangeln?
Jag hatar inte, den triangeln har inte gjort så mycket fel. Det är ju mest ett landområde i nordvästra Atlanten. Så det är inte så att den är särskilt ond som sig. Men det symboliserar på något vis att det finns människor som bara, ah, det kanske är någonting konstigt där uppe. Mm. Vad tror du om det? Kan det vara något märkligt? Då säger jag nej. Det är ett havsområde med lite öar och skit. Det finns studier som är gjorda på detta. Andra områden som är motsvarigt trafikerade än Bermuda har exakt lika stor olycksstatistik som Bermuda. Det handlar egentligen bara om var båtar rör sig någonstans. Det finns områden nere vid Afrikas kust där fler fartyg och flygplan har försvunnit oförklarligt än i Bermuda. Myten sägs ju komma från 5 stycken stridsflygplan som en solig dag bara försvann. Och sökplanen försvann också. Oförklarligt.
Just det.
Det är ju egentligen det som har skapat hela myten. Att militärflygplan, jag tror det var på 1950-talet eller något sådant, vill jag minnas. Där de försvann. Och där har det ju skapat en myt. Och en av teorierna, det finns många teorier, utomjordingar, magnetfält och experiment och fan och muster och så här. Men det handlar bara om att om du trafikerar en led tillräckligt mycket så händer det också statistiskt tillräckligt mycket.
Mm. Såklart. Det här området är ganska stort, ska jag säga.
Ja, det är skit, då är det.
1 miljon kvadratkilometer står på Wikipedia att det är.
Och när man snackar om det så handlar det bara om att människor så gärna vill tro på något annat. De vill att verkligheten ska vara lite läskig, lite mystisk och så här. Och därför så anammar man ju...
Det är ju lite kittlande tanke att det skulle kunna finnas någon... Något område där saker och ting bara försvinner av ingen anledning.
Ja, exakt. Jag blir lite gåshudig av att tänka på det. Jag tycker det är lite spännande. Jag tycker det är häftigt.
Och jag förstår, om man skulle vilja skriva en bok om det här och sälja den boken, att man propagerar myten också så hårt det man bara orkar.
Ja, för att det kan jag tycka är mer okej än att lura folk på spådomar och så här. För en bok är en bok. Det är ju inte så här att du prackar på någon en bok. Det är
det kan finnas, jag tycker det finnas gråzoner där med. Om du exempelvis skriver en bok där du presenterar en myt, men du skriver att det är en faktabok som på ett vetenskapligt sätt. Det vore ju oärlighet, tycker jag.
Ja, det är det ju. Men säg att jag skulle skriva, det här är berättelserna om Bermuda.
Ja, det är okej.
Då är det en annan sak.
Och jag menar, sådana här saker, exempel på, det är ju inte helt ovanligt att man inför en skräckfilm eller liknande sprider hemsidor på nätet som sen förekommer i skräckfilmen.
Säg Blair Witch och The Ring exempelvis.
Till exempel. Alltså, man sprider myter för att få så här viral marketing. Jag tycker det är ganska häftigt. Faktiskt.
För övrigt är det en sjukt bra marknadsföring.
Ja, det är en form av reklam som jag tycker finns lite... Jag har lite mer respekt för det, för att det är lite mer...
Men det handlar väl mest om att du är lite nördig och filmintresserad?
Ja, precis.
Är det inte det?
Precis. Eller mest handlar det om att jag tycker om när man är lite originell i sitt skapande. I det här fallet, inte bara göra en affisch med en rumpa på alla American April, fuck you.
Sincerely, Peter Porren.
Men det är för övrigt inte den enda sexista bilden som har på sin hemsida, långt ifrån. Det är värsta porrsajten faktiskt.
Jag vet, det är en sån här warm-up för masturbation.
Ja, och jag surfar på honom på jobbmobilen och börjar fundera så här, är det här okej verkligen? Kan jag titta på det här på jobbtelefonen överhuvudtaget? Jag vet inte.
Jag vågar inte klicka det på min jobbdator.
Nej.
Verkligen inte.
Jag förstår det. Men Bermuda-triangeln, alltså det är en av de två grejerna som du stöter
ja.
På.
Ja, och det symboliserar det globala, det här du vet, rädda för det okända, andra landmassor och den här biten. Mm. Det är inget sånt som man går runt och är rädd för varje dag.
Mm.
Men säg att du skulle flyga över Bermuda-triangeln eller åka igenom en båt, då kanske du upplever den här skräcken. Men då ska vi gå tillbaka till det lilla scenariot på lokal nivå. Märker du att vi är lite glokal här nu? Ett globalt och ett lokalt exempel.
Härligt.
Och det är ju spöken.
Okej. Vad är det för på spöken då?
Nej, det blir inget fel på dem som så. Men att på något vis, det finns så pass många människor som alltid säger, jag vet inte, kanske är det någonting. Alltså, vet vettiga människor säger också att det kanske är någonting märkligt. Men spöken tror jag inte på. Men någonting kanske det ändå är. Den här klassiska kommentaren som många säger.
Och jag blir... Väldigt svenskt tycker jag. Väldigt mellanmjölk.
Väldigt mellanmjölk, absolut.
Någonting skulle det kunna vara.
Och jag kan bli lite trött där. Alltså, man pratar ju gärna så att ja, men det är liksom alltså, rester av gamla andar som hemsöker och så här. Och jag menar, hur många har inte varit ute och jagat spöken och aldrig någonsin kunnat dokumentera någonting? Mm. Och jag menar, jag tänker framförallt de här som vi pratar om, det undermedvetna, när man snackar om slottsspöken och så här. Det är klart du kommer börja se saker ifall du har hört att det kan finnas någonting på en plats. Jag menar, säg att du skulle ta in på ett hotell eller ett slott där det spökade. Det är klart du hade börjat säga saker och ting för att ett undermedvetna säger åt att du ska göra det.
Ja, man har ju en förförståelse kring det här.
Precis. Jag sov ju en gång på ett slott, på ett internat jag var på, där det skulle spöka något så fruktansvärt. Men det hände inte så mycket på den natten.
Gjorde inte det?
Nej.
Vad synd.
Ja, det var...
Annars hade jag kanske kunnat skriva om det på Flashbacksforum.
Ja, det var dessutom en sån här härlig blåsig regnig natt också. Så här klockrent för spök.
Ja, perfekt sån här... hemsökningstillfälle.
Ja, men jag kan ju verkligen förstå att de här spökmyterna har dykt upp, om man tänker de här dunkla rummen, det är många vrår. Alltså det finns ju mycket saker och ting. Gamla slottgårdar drar i plank och flyttar på sig. Alltså det finns ju allting från krypström till allt annat möjligt.
Jag kan tänka mig att det finns vissa spöken som också, eller vissa spökmyter skulle kunna uppstå av pragmatiska skäl. Eller många övernaturliga myter kan man väl säga. Uppdrag på pragmatiska skäl. Se till exempel Näcken. Kan man ju rimligen anta skapade som myt för att lära barn att inte gå för nära vatten. Att inte gå och dränka sig.
Eller att barn inte ska följa med nakna män med fjol.
Precis. Det är alltså dubbel läxa där i en enda myt.
Det tror jag.
Effektivt arbetat.
Det finns ju också. Men nu följer, tror jag att det är någonting på tråden. Har du talat om Bäckahästen?
Nej.
Det är en nordisk mytologisk häst. Det är en väldigt ståtlig häst. Ja. En otroligt ståtlig hingst. Och hoppar du upp på den så springer den ner och dränker dig i bäcken. Det är alltså en besläktad version av Näcken.
Just det. Just det.
Och det är väl också där du ska inte hoppa upp på hästar som du inte känner kanske. Uh-huh. Alltså det känns som att mycket så här make sense nu här alltså.
Lyktgubben, en annan variant.
Ja, du ska inte gå in i träsket. Precis. Då går det dåligt.
Precis.
Är lyktgubben en svensk version av Irrbloss?
Jag vet faktiskt inte. Jag känner bara igen det från Drakar och Demoner. Nörd som jag. Men det finns en japansk version utav det här av spöken som finns av problematiska skäl. Jag minns inte namnet nu, men jag läste om det på nätet häromdagen. Jag gjorde lite research inför det programmet. Och det ska vara alltså en ande, en kvinnlig ande, som har som syfte, alltså hon kommer till smutsiga toaletter och slickar rent dem med en så här jättelång ringlande tunga som är så här frätande. Så hon ringer alltså badkar och toaletter och handfat, sånt som inte har blivit ordentligt skrubbade. Och man tror då att japanska föräldrar använder sig av den här myten för att få barn att städa någon här. Och det känns så här väldigt bizarrt. Nästan.
Jag önskar att ni kunde se mitt ansiktsuttryck just nu. För jag ser extremt skeptisk ut.
Jag ska leta upp namnet på den här varelsen. Så kan du,
på tal om Japan och läskiga saker förresten. Det finns ju en skog i Japan som kallas för Dödens skog.
Ja, just det.
Har du talat om den?
Ja, men det är alla tonåringar åker för att ta livet av sig.
Ja, det är fruktansvärt obehagligt i den skogen tydligen. För att man vet aldrig hur många döda människor man hittar i den.
Nej.
För att det har blivit en sån grej. Jag tror det var en film eller en bok eller någonting där det var någon som började göra det, att ta livet av sig i skogen. Och så har det blivit en sån grej. Det är väl där närheten av Fuji, tror jag, någonstans.
Ja, just det. Jag ska bara göra en snabb research på den här konstiga japanska anden. Det finns många, jag tror att det har någonting med kulturell distans här, men det finns många japanska andra som är enormt här. Akaname. Jag vet inte hur man ska uttala det, men AKA-NAME stavas i alla fall med vårt alfabet. Och det är så enormt specifikt, så att hon, om du låter ta rätt av ostäder, så kommer hon att flyga rent den. Man kan väl anta att hon är läskig också.
Det finns, ja, men det är väl skitsmidigt.
Ja, precis. Hon har en lång, flexibel och giftig tunga som hon använder för att slicka rent badrum helt enkelt. Väldigt konstigt. Väldigt specifikt. Det är lite därför jag tycker det är så lustigt. Så det här läser jag på cracked.com, så vi kanske skulle kunna vara lite körkritiska med. Men,
I vilket fall som helst så är jag lite sur på just att det är så många som tror på spöken. Och det inser mig själv också, om du börjar fundera över vålnader och spöken när du är själv hemma.
Ja.
Då börjar du se och höra saker också.
Men klart.
Det märker man ju. Det har jag märkt själv när jag ligger och funderar. Att då börjar du se saker i ögonvrarna hela tiden.
Mm.
Och då blir det lite jobbigt.
Jag förstår precis. Ja, det finns fler hemsidor som har den här. Ja, jättekonstigt.
Sen finns det de här härliga också man skulle göra, du vet, kommer du ihåg på det man skulle göra när man gick i lagstadiet? Man skulle gå in i såna speglar och kalla på vita damen och sån här skit. Så när vi gör South Park med Biggie Smalls, det är väldigt kul.
Jag hade förresten du har varit räddast under hela mitt liv för ett spöke. En så här, liten oturshistoria kan man säga. Jag besökte för många år sedan, jag kan ha varit 11, 12, 13 år sådär. En plats som heter Torpa Stenhus. Känner du till den platsen?
Är det en sån här lokal känd plats?
Nja, inte här kring utan i Västra Götaland.
Okej, okay. Nej.
Det är hur som helst en gammal medeltidsborg som ligger ute i skogen, mitt ute i ingenting. Som säger sig ha ett antal olika vålnader. En, bland annat en flicka som under, jag tror att hon var sjuk i pest eller liknande sånt där. Hon ska ha murats in bakom en vägg i översta våningen.
Ja, den är ju klassisk. Ja. Det är många.
Och alla som försöker bryta ner den väggen röker ut för olika olyckor då. Någon tog med sig någon kil och skulle försöka slå bort de här stenarna och ramlade av stegen och bröt benet eller ramlade ner för trappan och dog, beroende på vilken historia man lyssnar på. Och sådär. Och det går liksom inte att kolla upp om det, hur det här är sant eller inte. Men hur som helst så det är hennes. Och sen så finns det också någon som kallas för Gråfrun. Jag kan inte minnas vad hennes grej var, men det var i alla fall ett grått spöke av en gammal dam som gick runt i slottet om nätterna och spökade. Och jag stod nere i källaren till den här borgen. Väldigt kallt där förut in i borgar. Även om sommaren. Eftersom det är väldigt tjocka stenväggar så att det är väldigt svårt för solen att ta sig in. Och det enda som finns på utsidan är små skottgluggar. Det finns inga riktiga fönster i de flesta rummen. Då. Och särskilt nere i källaren under jord är det ju ännu mer kallt. Vilket är väldigt skönt sommartid när man åker dit som turist. Men hur som helst så jag står nere och frös igen och läste på en sån här upplyst informationsskylt om just Gråfrun. Och den stod på en sån här pelare och det var så här fyra skyltar på den här pelaren, en på varsin sida om man säger så. Och jag tog några steg för att gå runt och läsa på nästa skylt. När jag möts av just en grå dam en äldre dam i kanske i 55-60 års åldern klädd topp till tå i gråa kläder och jag trodde jag skulle skita ner mig innan logon gick åt mig och så, då bara gick jag därifrån liksom. Jag bara, nej, jag tänker inte vara kvar här nere. Men det är så här, för då hade jag precis läst om det och så precis efter det så ser jag en annan besökare som lite gärna skulle kunna likna den här grå frun som precis,
ja, men det hade man varit livrädd för idag också ju. Alltså det är klart man hade hajat till.
Ja, det var väldigt,
oh, jävlar, jag hade fel.
Det var väldigt, väldigt knasigt och väldigt roligt med, tyckte jag.
Någonting som talar emot de här myterna är att det är ju alltid en dam. Ja. Vit dam, brun dam, röd dam, grå dam, svart dam.
Tant brun, tant grön och tant gridelin, eller vad heter de?
Kanske man skulle göra sådana tre actionhjältar som är sådana vålnader, du vet, så här.
Häftigt, det var som Powerpuff-pingla.
Ja.
Men var det det du hade om spöken?
Jag kan raljera hur länge som helst. Jag vill mest bara säga att jag inser faktum. Det blir väldigt knepigt om man ska förklara saker och ting med spöken. Ni kan bara jobba med era egna hjärnspöken först och sen kan ni komma tillbaka.
Mm. Jag har en lista över topp 5 sämsta övernaturliga eller mytologiska varelser.
Okej.
Mytologiska varelser är ju nästan per definition övernaturliga i nästan samtliga. Det brukar alltid vara någonting som är speciellt med dem.
Men det finns väl en klar skillnad mellan mytologi och övernaturlighet, skulle jag ändå vilja säga. Som man pratar om. Mytologi vet man ju så här att det är ju inte sant. Det är ju sån här gammal gudahistoria som man har avfärdat. Så här. Man har placerat i facket använda och inte aktuella religioner på något vis. Så här. Säg att kristendomen skulle bli omodern, skulle man ju lägga den i europeisk mytologi kanske senare om några tusen år.
Jag har egentligen bara två sådana varelser på min lista utav fem.
Ja,
men egentligen.
Okej, okay, men du förstår min skillnad där. Skitsamma, kör.
Nummer fem på listan över topp fem sämsta övernaturliga varelser eller väsen är, du känner till Loch Ness såklart.
Ja.
Du känner till Loch Ness-djuret, also known as Nessie.
Ja.
Såklart. En väldigt populär vandringssägen som har överlevt väldigt många hundra år. Och trots alla försök att med ekolod, dykare och andra saker fysiskt hitta henne, trots matematiska uträkningar att ett så stort djur kan inte leva och föröka sig i en sån här sjö för att de skulle äta upp all mat som finns. Trots alla vetenskapliga försök att förklara att det inte kan finnas någonting så stort där nere, så tror ju folk fortfarande på Nessie. Kanske främst de som bor precis vid sjön och tjänar massa pengar på att folk åker dit som turister och handlar deras skit. Det här är dock inte den enda varianten som finns. Det finns ju många olika sjödjur, men de sämsta jag hittat är de som bara har tagit Nessie-legenden rakt av och lagt det i en annan sjö i närheten. Exempelvis Bessie, Chessie eller Tessie, som alltså då är helt enkelt andra sjödjur med precis samma beskrivning som, och ungefär samma namn som till och med rimmar då på Nessie, men som finns i andra sjöar, främst i USA.
Så om vi skulle ha det i Sverige skulle det typ i världen heta Vessie
till exempel.
Okay.
Och det finns en annan som heter Champ, som finns i Lake Champlain i USA, som då är precis samma sak också, fast inte riktigt samma ooriginella namn, men fortfarande väldigt ooriginellt. Och jag menar, kan man inte hitta på någonting lite coolare än att bara ta ett redan existerande övernaturligt djur och göra det till sitt eget? Kan man inte liksom...
Ja, men handlar inte det om att det är ett befäst varumärke?
Jo.
Det är klart det fastnar liksom.
Borde man från SC stämma de här människorna för att de...
Jag vet inte ifall de har tagit någon typ av patent på det varumärket. Ja, jag tror inte de gjort. Det är jobbigt, vet, när någonting kommer före merchandisen själv liksom. Ja, då kan man inte det. Riktigt...
Just det, Nessie är ju så gammal med som kanske är public...
Ja, verkshöjden är över liksom på något vis. Det är ju tråkigt på något sätt. Men finns det verkligen folk som tror på det? Är det inte bara att man kittlas över att det är kul att leta efter det? För det, ja, man fattar ju själv att någonting som är växelvarmt skulle aldrig överleva i den temperaturen där. Det fattar man ju själv liksom.
Men alltså, det är klart att det finns folk som tror på det. Det finns folk som tror på allt. Och det finns framförallt många dumma människor i vår värld som tror på sånt här. I drivor. Bara läs en hemsida om konspirationsteorier till exempel. Vet du förresten, på tal om dumma människor, det allra värsta, det här är också övernaturligt. Vet du vad otherkin är för någonting?
Otherkin?
Otherkin.
Det låter som en typ sån här guildfraktion eller något RPG-spel.
Ja, det är inte riktigt det, men man skulle nästan kunna härleda det till det. Otherkin är en rörelse, kan man säga, en community som består av människor som tror sig ha blivit återfödda som människor och att de i ett tidigare liv var någon sorts mytologisk varelse. Exempelvis en drake, eller en fe, eller en alv, eller en vampyr, eller en vad det nu kan vara. Och det här är, man skriver alltså många, många skärmmeter om detta på internet. Och de här personerna påstår sig i många fall fortfarande besitta vissa krafter som de här andra varelserna då skulle haft när de levde. Alltså, så om draken var, hade någon sorts extra sensorisk perception, då har de fortfarande fått med otherkin då. Utav...
Men allvarligt, är inte det handlingen i någon barnserie?
Nej, det är det faktiskt inte. Jo, det kan det vara.
Det finns
också
ju ett seriealbum där folk har sådana, där de är sådana ju.
Ja, men hur som helst så, det är alltså nästan en befäst religion det här.
Jag tror det, men...
I 101% av fallen så är det alltså folk som är socialt utstötta som sysslar med det här.
Ja, det är klart. Hade jag också haft ett dåligt liv hade jag också föreställt mig själv att jag var en drake. Det är ju sjukt mycket coolare att vara en drake än att vara en mobbad individ.
Mm, precis. Med Aspergers och finnar fast de är 28. Och för stora glasögon och en fedora. Men jag blir så arg när jag läser det sånt här, för att alltså, den här nivån av verklighetsförnekelse och framförallt pretensionen som de har, alltså att jag, det är ju alltså,
kan det vara det pretentiösaste man kan göra?
Ja, jag är för fan en drake. Ni är ju ingenting, ni är ju bara människor. Och alltså det...
men är det inte, men alltså, allvarligt talat här nu, är inte det här lite att sparka folk som ligger ner redan? Att vara arg på människor som redan är mobbade, utstötta och måste ta sin tillflyktsort i en lång eskapistisk rörelse, att jag föreställer mig en drake. Alltså, det finns ingen rim, alltså, det finns ingen rimlighet i det. Hade man varit så här, jag är återförd från Al Capone, det finns ändå, du vet, en sån här, du vet, logik i det, ja. Att så här, själåtervinning och så här. Men drakar har ju inte ens funnits.
Nej, det är sant. Och man kan väl tycka att det är småsint, men jag är väl småsint i så fall. Jag blir arg i vilket fall. Jag kan inte styra över att jag blir arg över detta.
Tycker du det är som att misshandla tiggare? Bara på den nivån tycker jag det.
Nej, jag tycker inte att, jag tycker att även om man är socialt uttött så borde man tillskriva sig samma verklighet som jag har. Att, att... ja, jag tror inte, ja fy fan. Otherkin.net.
Men vad hade du valt för mytologiskt djur då, själv?
Själv?
Ja.
Jag har inte tänkt på
ditt
det.
Otherkin alias.
Jag har tänkt på vad min patronus skulle vara om jag hade varit en student vid Hogwarts.
Ja, det är väl nog så bra.
Ja, vill du veta vad det skulle vara?
Jag vet vad det skulle vara.
En pingvin.
Är det Fight Club inspirerat?
Nej.
Okay.
Det är för att pingvin är det bästa djuret. Okay. Per definition. Det finns många anledningar till det, men det är främst bäst för att det ser ut som att ha kläder på sig, och det är orimligt för att det är ett djur.
Vilka djur har kläder på sig?
Ja, människor.
Ja, men
är det enda.
Ja, då är väl då, ja, då ska jag vara en älg, för älgar har inte heller kläder på sig.
Nej, men för de har ju inte det, men det ser ut som att de har det. Det ser ut som att de har frack på sig när de inte har det. Tvättbjörnen är mitt näst bästa djur, för att de ser ut som att de är banditer fast de inte är det, för att de ser ut att ha mask på sig.
Vadå kommer späckhuggaren sen för att se ut som en panda som kan simma?
Kanske lite, fast den ser ut som ett annat djur. Jag har inte tänkt så mycket på späckhuggare. Jag har ingen åsikt om dem. I vilket fall, pingvinerna är också väldigt häftiga för att de är sämst på land men bäst i vatten. Kan man säga. De simmar ju skitbra, men de är jätteroliga på att röra sig framåt på land. De har ju till och med, de ser ju ner på oss andra som går på två ben. De har ju liksom gått ifrån det och glider på magen istället, och det tycker jag är häftigt. Och det är ett härligt statement av pingvinerna. Men du kan bara tänka dig hur häftigt det var ju, för att jag står där som Hogwarts-student och så kommer en sån här dementor och ska äta upp min själ, och så gör jag min patronus besvärjelse. Ja, jag minns inte hur den går nu bara för det, men och så kommer det fram en pingvin som så här vaggar fram jättelångsamt. Det är så sjukt dålig.
Framförallt pingviner som har bråttom som är kul.
Precis. Och så står det bara, om jag hade varit i vatten, dumma patronus, då, nej, dumma dementor, då hade du fått stryk, men så är vi inte där, och då blir min själ uppäten.
Men då, det enda stället pingviner får stryk på är ju vattnet.
Nej.
Jo.
Det är ju när de är på land som isbjörnar. Nej, inte isbjörnar. Vilka är det som...
Späckhuggarna käkar ju... De käkar ju inte pingvinerna på land.
Jo, de tar ju dem. De välter från isen. Det är så det.
Okej, okej. Dagens fakta om relationen mellan späckhuggare och pingviner. Späckhuggare jagar pingvinerna på land, för det är så jävla otippat att en val jagar dem på land.
Precis.
Sa inte den komma? Det kommer valar på land.
På tal om att förneka verkligheten, det är klart att de tar dem i vatten, men fortfarande, pingviner rör sig mycket snabbare i vatten än på land. Har du väl sett den här bilden, Common Killer Whale och Expert Killer Whale?
Det är den här, när det är en vanlig sån här val, och så är det en Assassin's Creed.
Precis, det är så Killer Whale. Ja, det var så späckhuggare, varför heter det Killer Whale på, för de är inte särskilt farliga för människor.
Nej, men de dödar ju som fan, de dödar ju sälar för att det är kul liksom, det är fruktansvärt hemskt ju. Men de är väldigt coola i dem.
Ja, de är sjukt coola. Men i vilket fall, nummer fem, alla Nessie-kopior, för att det är jävligt oorganiskt och
ja.
Tråkigt.
Jajamän.
Får jag gå vidare?
Du får gå vidare.
Nummer fyra är The Monatok Monster.
The Monatok?
Ja, jag tror att det är
Monster.
Ja, Monatok är ett distrikt i delstaten New York. Och där spolades det i land ett äckligt djur år 2008.
Det är ganska nyligen. Äckligt djur? Det...
Mycket äckligt där, om man tittar på bilder. Det är ett dött djur i alla fall som spolades i land. Som ingen...
Hur ser djuret ut? Kan du beskriva djuret?
Det ser ut som... Ja, alltså kroppen är ju som... Ja, alltså kunna tänka sig som en skunk utan en svans. Här. Den är liksom en gris fast med lite längre ben, som man kan säga. Så den är så ganska, den är ganska så avrundad och har ingen direkt sån här form, eller ganska tjock är den. Ingen tydlig synbar päls så där, utan den är, det ser nästan lite naken ut. Och själva munnen är, alltså det är som ett grisansikte fast med en näbb längst fram. Och inga, ett jättelitet öra, ser ut som en typ öra på en panda, skulle jag kunna säga. Så mycket, väldigt grisliknande är den.
Vadå, finns det djuret?
Ja, bevisligen, det spolades ju land, det var ju dött. Så att det finns en bild där, du kan få, om du reser dig och tar ett halvt.
Nej, men det kan ju inte vara sant där.
Jo, titta bara. Nu går alltså hela runt bordet som vi sitter vid för att titta på The Manitowoc Monster. Det här bilden är alltså från den som cirkulerade så många tidningar runt världen om 2008. Det ser ganska äckligt ut, eller hur?
Alltså, den ser ju inte äckligare ut än gemene så här Star Wars-bug. Alltså, den påminner väldigt mycket om en sån här som skulle vara en kille i Star Wars som dör väldigt snabbt när man börjar slåss mot sista bossen. Mm. Men det måste ju vara fejkad. Det finns inget djur som ser ut så här.
Nej, jag kommer till det. För att det här cirkuleras ju som någon sån här, alltså, kryptozoologiskt fenomen under 2008. Alltså, man hittade ett djur som man trodde fanns innan. Och ja, det fanns en massa olika teorier på vad det skulle kunna vara. Det mest troliga är att det är en tvättbjörn som är halvt förruttnad. Och det är det som verkar vara den slutgiltiga.
Men vadå, skickar de inte till något obduktion eller någonting? Eller?
Ja, jag vet inte. Det kan ju vara svårt att liksom ha, alltså, vad ska du obducera? Alltså halvt förutnat.
Ja, men du får väl ta DNA-prov på den. Ja, vad är det för någonting?
Det är klart. Matchar jag försöker läsa lite här om det finns det, någon sorts pälsdjur i alla fall visade sig vara. Och
vadå, var det en stor grej eller?
Jag försöker se om jag har något mått på det, men det står inget här om hur stort det var. Men det ser ut att vara typ som en hund, ja. Ungefär.
Ja.
En vanlig hund, en golden retriever-size hund.
Det är en jävligt stor tvättbjörn.
Ja, men det tvättbjörn, någon sorts hund eller ett får eller liknande, ett fårliknande djur. Verkar det som att det är enligt vissa biologer. Ja, och slutligen då så kom man fram till att det var en tvättbjörn. Var slutgiltiga enligt Darren Nash, N-A-I-S-H, Nash, en brittisk paleontolog som slutligen kom fram till att det var en tvättbjörn. Som alla trodde var ett, någon sorts kryptozoologiskt djur. Och det blir lite pinsamt för alla inblandade.
Fast det är väl inte kryptozoologiskt vad det finns?
Nej, precis.
Det är lite det som är grejen.
Ja, sant. Sant. Men om man inte kunde förklara vad det var. Då, ja, vad är definitionen på kryptozoologi?
Det är väl
djur som man tror finns men som inte finns någon bevis för.
Ja, så är det väl. Typ. Och när det finns bevis för det så borde det automatiskt flyttas därifrån. Ja. Men när man hittar en yeti så är det slut på.
Precis som att allting övernaturligt blir naturligt så fort man förklarar det.
Ja, alltså, det är ju spökproblematiken. Alltså, kan man bara bevisa att spöken finns så finns de ju liksom.
Mm.
Det är det som är grejen. Det är inte så att jag inte förnekar att de inte skulle finnas. Det är bara att man inte har bevisat det. Mm. Det går inte att hitta. Precis. Men okej, okay, det var nummer två.
Det är nummer fyra.
Okej, förlåt. Då kör jag en sån lista. Mm.
Nummer tre är enhörningar.
Oh, nu tror jag att du är ute på jävligt tunn is med kvinnliga lyssnare. Mm. Alltså, unicorns, alltså, det har blivit ett internetfenomen så in i helvete ju. Alla vill ha unicorns.
Yes, jag kommer till det sen faktiskt, det här med internetfenomenet. Jag ska vara arg på utsatta människor igen.
Nej,
men vi kan börja med.
Du kan lika bara gå ut och hälla vatten på tiggare i minusgrad och du kan lika bara börja där.
Liksom. Precis, vi gör det sen på vägen hem. Jag har dock ett citat här från en god vän till mig som om enhörningar sa det här och jag tyckte det var så fantastiskt. Han menar att enhörningar är dåliga djur för att enhörningar bara är hästar med sämre svängradie och ingenting mer speciellt än så, och jag tyckte att det var
Vad påverkar horn och svängraden, tänker du?
Ja, det är klart, det blir ju längre liksom. Hästen är ju längre från svans till horn än från svans till nos då. Så att den,
ja, du tänker så.
Precis. Det var som min vän tänkte. Jag tyckte det var väldigt roligt.
Ja.
Men jag gillar inte enhörningar för att, alltså, att det är en häst med ett horn. Så det är väldigt ospeciellt bara där, skulle man kunna säga. Det finns många andra liknande. Det finns ju minns inte vad det heter bara fram, men det finns ju ett kryptozoologiskt djur som är bara en kanin med horn och en som är kanin med horn och typ ankfötter. Det är väldigt konstigt.
På vilket sätt skulle ankfötterna vara logiska? För, alltså, jag kan ju förstå att hästen har ett horn på samma sätt som narvalen har ett horn. Ja. Alltså de slåss så här hanar emellan. Ja. Men ankfötterna på kaninen, kan inte riktigt förstå vad de skulle vara till.
Inte jag heller, men det kan simma väldigt bra då. Kanske, jag vet inte. Jag har inte propagerat för den här myten att de skulle finnas, så jag tycker inte det är stort svars för den. Men i alla fall, enhörningar. Har du talat om subkulturen bronies?
Bronies?
Mm.
Nej.
Då är du lyckligt lottad, kan jag säga.
Vill du höra det här, eller ska jag stänga av mina hörlurar?
Jag tror att du vill höra det.
Okay.
Vi pratar en gång om, det är lite relaterat till otherkin kan man säga. För att vi pratar om i 101% av fallen. Alltså,
ska du hacka på tjocka, fula tjejer med glasögon?
Nej, inte tjejer. Killar. I 20 plus åldern. Som är fanatiskt insatta i serien My Little Pony Friendship is Magic. Och till den vidare grad att de alltså då har skapat en subkultur där alltså då bro plus pony blir brony. Och man, ja, det finns väldigt sjuka sidor av det här. Det finns, ja, jag har sett exempel på när man har då, alltså jag kan förstå om man gillar en tecknad tv-serie, kör hårt. Men det är ju tydligt en tecknaserie som inte har killar 20 plus med fedora-hattar som sin främsta målgrupp, kan man väl säga. Så bara där blir det lite sån här, ja, men kör hårt liksom, ni får gilla vad ni vill. När man däremot börjar sprida tecknade porrbilder på de här karaktärerna på internet och börjar runka till det, då blir det lite, ännu lite mer konstigt. De börjar konstruera sexleksaker som består av mjukdjur som är formade efter karaktärer i serien med egengjorda hål i. Då blir det ännu lite mer konstigt. Och jag har svårt att förstå det här. Och jag blir uppriktigt förbannad på de som säger sig vara stolta över att vara bronies. Alltså att man är stolt över att man tillsammans med 25 andra socialt utstötta människor samlas runt en tv-serie inriktad för barn och finner sexuell njutning i de här objekten som presenteras på skärmen. Jag tycker att det blir väldigt knas, förstår du hur jag menar?
Är det för att du luktar lite infantilism på något vis?
Ja,
Är det den spektrat vi innan nosar på, eller är det, eller är det bara att du tycker det är töntigt med barnserier? Vilken infallsvinkel ska jag kommentera? Jag vill bara veta det innan jag kastar iväg en kommentar här.
Ja, alltså jag vet inte. Det känns som att...
Använder du bronies med en övernaturlig varelse?
Nej, det är enhörningen som har gett inspiration till My Little Pony och sen i sin tur då till...
Är det? Ja. Jag tror det var Pegasusen.
Ja, det kanske är Pegasusen. Jag vet inte, men det är ju väldigt lika djur.
Ja, för det finns ju en som heter bara Pegas också. Och det är enhörning med vingar.
Ja, just det.
Ja, det är det. Det är...
Men hur som helst så... det finns ju karaktärer i My Little Pony som inte har vingar. Om jag förstått rätt. Hur som helst, det finns ett helt bord på hemsidan 4chan som är tillgängad My Little Pony. Specifikt för bronies.
Med pornografiska bilder?
Ja, ganska mycket sånt. Sånt som man inte skulle surfa på jobbet. Absolut inte.
Okej, jag förstår. Men,
rätt mycket på DeviantArt. Den här brony-kulturen.
Ja, det här var faktiskt en del av världen som inte jag riktigt insatt i. Att jag omfamnar den snarare med lite nyfikenhet skulle jag vilja säga.
Mm, mm. Gå hem och googla lite på det. Så,
det är inte så att jag kan råka illa ut med ordningsmakten. Inga sådana bilder och så här. Eller?
Vad sa du?
Det är inga såna bilder jag kan råka illa ut för att titta på så här.
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att det är att jämställa med lollikon eller barnporn.
Nej, ni vill bara veta inne surfa. Det är tråkigt att surfa barnporn där och bara oj,
misstag.
Oj, nu blev det lite barnporn.
Kommer de bara.
Nej, jag gör som jag landar. De var någon som fjärrstyrde min dator. Alltid, alla pedofiler säger det.
Jag har ett citat här från Bill Ellis från Penn State University, en professor.
Är professor han emeritus?
Nej, men eller jag vet inte. Han pratar i alla fall om, han har jämfört brownie-kulturen med otaku-kulturen. Vet du vad otaku är för någonting?
Nej.
Det är en västerländsk person som är ett enormt fan av olika former av anime eller manga.
Okay.
Du vet de här personerna som läser japanska och vill egentligen bo i Japan.
Ja, just det, sådana som och, är vuxna men ändå läser barntecknade grejer.
Fantiserar om att, de på något sätt skulle hitta acceptans i det japanska samhället eftersom att de gillar deras serier. När man inte hittar acceptans i sitt eget samhälle.
Ja,
Det är ungefär som att en japansk person skulle titta väldigt mycket på Svampbob fyrkant och sen flytta till USA. Jag tror de att alla kommer gilla honom om man har en Svampbob t-shirt på sig. Och prata engelska bara med sina kompisar. Läsa allting på engelska för att det är det man gör i USA. Men inte i Japan. I vilket fall, det är otakus. Nu gav jag en massa människor en känga här. Jag ser
du
själv.
Får så jävla mycket stryk av finniga 20-åringar.
Ja, precis. Come at me, bronies, säger jag bara.
you, men... Brony, you mad?
Exakt.
Brony, you even lift?
Precis.
Brony?
I vilket fall så Ellis pratade på en ett konvent som heter Anime Next för ett par år sedan där han sa att både bronies och otakus är, och nu citerar jag, psychologically and developmentally normal. Och bara att man måste göra den distinktionen för den här subkulturen tycker jag är jobbigt från det här. Så att man måste, nej, men jag är sakkunnig och de är inte förvuxna barn, bara så att ni vet. Bara den biten att de måste ha en professor som kommer att säga det, bevisar att...
Jag tycker ändå det ligger en ganska hög ambitionsnivå att hyra in en professor som ska fixa det.
Ja, faktiskt. I vilket fall...
Så, du hatar enhörningen på grund av att det finns en brownie-kultur kring...
Brownie är en kaka.
Brownies
är det.
Brownies är det. Mm. Du hatar alltså enhörningen för att det finns en kultur kring en serie som är lätt löst inspirerad på enhörningen.
Mm. Fuck you, enhörningar.
Det kan nog vara den längsta och mest långsökta saker
med mig. Ja, men jag vill inte hata brownies direkt. Det är ju synd om de här människorna egentligen.
Jag tror de var mycket roligare än vad du har.
Tror du det?
Jag tror deras dag är mycket bättre än din dag varje dag.
Det tror inte jag faktiskt.
Jag tror de vaknar upp i sån här regnbågssurr och bara kollar på en liten pony med sina färgglada flingor och sen drar de en handtralla till inte vet jag, Rainbow Dash i stringtrosor och sen så går de hem och jobbar och så nynnar de på, alltså du vet så här, det går bra för dem.
Knäckte du din karaktär? Du visste att det heter Rainbow Dash?
Ja, men det vet jag för att Rainbow Dash möter Starscream i en sån här battle, Starscream
från Transformers. Ah, en death battle.
Ja, och Rainbow Dash bara krossar Starscream fullständigt. Det är därför jag känner till vad Rainbow Dash är för någonting.
Skulle du vilja ha en Rainbow Dash docka som att hål i röven så kan stoppa in en snopp i den?
Nej.
Det finns många som vill ha det.
Ja.
Det jag tycker inte. Att det är konstigt.
Jag hade nöjt mig med en klassisk lösfitta på burk. Utan tillspetsningar.
Jag har nöjt mig med att faktiskt ligga med min sambo. Det tycker jag är okej. Okay. Och därför så tycker jag lite att jag ser inte mitt liv som sämre än Brownies liv. Nästan bara på grund av det. För att jag faktiskt...
Du menar att du har en levande sexpartner?
Ja, precis.
Som är liksom till och samma djurrat som dig själv.
Ja, exakt. Som jag tror att hon... jag tror att hon ändå tycker om mig på någon nivå. Är min föreställning.
Din sexpartner?
Ja.
Okej.
Medan vissa andra då lever med Lena Handén som enda sambo.
Finns det något annat med enhörningen du tycker är jobbigt? Alltså,
nej. Jag tycker att
för annars är du inne på enhörningen om man ändå ska snacka kommersialism som det hittills djuret faktiskt som har använts av kvacksalvar hittills. Man har ju exempelvis sålt noshörningshorn och narvalshorn som man ska dricka ur för att bota sjukdomar och även pulverisera dessa och så vidare. Så där har du också någonting som har exploaterats för den fria marknaden. Ifall du nu vill leda in det på det igen. Det är säkert också American Apparels fel.
Förmodligen. Tänk om American Apparel har gjort samma reklam fast med en enhörning i trosor som böjer sig framåt. Då.
Browniesarna, ja. De hade ju bara, oh jävlar, nu,
fap.
Har vi en toa här någonstans, ska jag bara...
Ja, det finns precis till kronor.
Då ska jag ta med bilden på Rainbow Dash, så går jag iväg.
Ja, jag kan sitta och lyssna på lite musik så länge. Så. Ja. Men jag tycker vi går vidare, för jag blir bara upprörd.
Du är fan lack idag, vad är det med dig?
Jag är trött bara.
Långa du är trött på att sitta podda och skita?
Nej, bara... jag tycker att det är kul att podda. Jag tycker att det inte är så roligt att jobba 14 timmar en tisdag, för att det är gött. Det...
Varför skaffar inte du ett jobb som konsult? Du hade tjänat så jävla mycket pengar på dina timmar. Alltså. Ja.
Mm.
14 timmar av konsultarvode, det är fan 1 och 5 gånger 14.
Ja, det har varit fint.
Ja.
Men vi går vidare tycker jag till nummer 2 på listan. Alltså den näst sämsta i min topp 5 sämsta övernaturliga saker.
Ja.
Och vi är framme vid den enda egentligen mytologiska varelsen. En och jag är mytologisk på många sätt, men inte det. Den finns även populärkulturellt. Men vi kommer in på det här med hamnskiftande. Vet du vad för någonting?
Ja, det är ju när en människa i detta fallet då skiftar hamn till djur. Man, man byter varulv en hamnskiftare.
Man byter skepnad.
Ja.
Det är inte helt ovanligt att det berättas om hamnskiftare i många olika berättelser. Det är väldigt, väldigt vanligt till och med. Men det finns en som heter Empusa. Som är en grekisk hamnskiftare, en grekisk gudinna tror jag, som berättas om. Som är hamnskiftare, men den sämste av alla hamnskiftare.
Hon blir gudinnan till bajs?
Nej, men nästan lika dåligt. Det visar sig när man läser om henne att...
En kräfta?
Nej. Hon brukar oftast...
En skogssnigel?
Nej. Hon kan bli nästan vad hon vill faktiskt.
Okay.
Hon kan byta till lite vad hon vill. Och det kan man tycka är en bra
grej. Det är ju skitbra.
Mm. Hon brukar ofta avbildas som en väldigt vacker ung kvinna. Som många andra grekiska gudinnor.
Hur vet du att hon inte är ful och sen har bytt hamn till...
Men då är det okej. Okay. Hon har liksom blivit snygg.
Det är som den här vad heter den här Pokémonen som kan bli alla Pokémon?
Ditto.
Ditto.
Det är för övrigt Ditto är ju slynen i Pokémon-världen. För att om man ska para Pokémon så kan man alltid para med Ditto. Om det går att para överhuvudtaget. Så att, för Ditto kan ju alltid byta skepnad till den Pokémonen som man parade med. Så att den kan ligga med vad som helst. Och väldigt, så blir det väldigt användbart.
Eller lite, vem är du? Jag kan vara precis vad du vill att precis. Jag ska vara.
Exakt.
Ja, jag fattar.
En Pusa i alla fall kan inte byta skepnad på sitt vänstra ben. Kan alltså byta skepnad till vad som helst i överkroppen. Men det vänstra benet är alltid benet av en åsna.
Då blir det jättejobbigt att vara en kräfta. Det blir kräftan bara går med alla sina andra så här, fem ben.
Ja.
Kupp. Och så dunk. Kupp. Dunk.
Exakt.
Men man ska inte bråka med kräftan för då sparkar den.
Exakt. Eller man ska inte försöka ligga med den för att om den blir uppe kan den bara sparka den ur sängen med sitt jättestarka åsneben.
Jättejobbigt är det ju.
Mm. Så därför så, sämsta hamnskiftaren, alltså nummer 2 på listan över topp 5.
Hur har hon löst det? Alltså, har hon typ haft så här leggings med hud på sig?
Ja, jag vet inte. Eller faktiskt.
Har hon försökt raka, fast det påminner inte om en klöv där fram också.
Ja, exakt.
Nej, hov.
En hov, ja.
Och så här, det kan ju inte passa. Tänk om hon så här ska gå på bar. Men vänta, har hon alltid ett åsneben? Alltså har hon ett åsneben när hon är vacker kvinna också?
Ja.
Okej.
Okay. Väldigt dåligt. Det finns massvis med. Och just det. Hon är en demigud, ska jag säga. Så hon är inte en gudom. Som sagt, hemskifte. Och hon har alltid en... Ja, ibland så avbildas hon med en, att hon bara har en åsnefot och sen har hon en protes gjord av brons som sitter ihop med den här foten.
Foten verkar ju bättre då.
Ja.
För du kan ha en sko, typ en grov känga kan du ha. Så här. Om precis. Du alltid går runt i så här grova kängor så löser det sig.
Precis. Det finns en del roliga bilder på Google om man googlar efter en posa. En posa stavas det.
Okej.
Det är i alla fall nummer 2 på listan. Och vi är därmed framme vid nummer 1.
Okej, den sämsta.
Den sämsta övernaturliga varelsen eller mytologiska väsenet. Och där har vi ett paraplybegrepp kan man säga. Jag vill ge detta till samtliga nutida vampyrer.
Ooh. Var börjar en nutida vampyr någonstans?
Ja, jag vet inte, men egentligen allting...
Blade, är han en riktig vampyr?
Nej. Han är nästan halvvampyr, är han inte det?
Han är en daywalker.
Ja, precis. Jag tycker han är skitfjantig. Jag hatar Blade-filmerna. Jag har sett dem på tyska en gång, det är där kanske.
Wesley Snipes på tyska. Kan han bli sämre? Ja, man dubbar honom till tyska.
Ja, jag vet. Ja, det var faktiskt sämre. Det var väldigt, väldigt konstigt dock. Men i vilket fall, jag tycker att nutida vampyrer har förstört, vi har pratat om det här innan, men de har lite uppluckrat vampyrbegreppet. Det finns ju, det här Bram Stokers Dracula är ju väldigt olik vampyrerna i Twilight till exempel.
Ja, alltså vampyrer ska ju idag inte vara läskiga. De ska vara sexiga.
Precis. Varför måste vi sexualisera vampyrer? Man har ju till och med, har du sett den här vad heter Cold Hearts heter den här filmen med den här zombien som är sexualiserad. Det är en tjej som du kär i en manlig zombie.
Jo, fast den är väl inte meningen att sexualisera. Den är väl mest bara meningen att vara kul.
Ja, alltså, det är en parodi.
Han är inte sexig liksom.
Nej, men det är en parodi på alltså, så här, Twilight.
Ja, det är, så den är ju ganska genial skulle jag vilja säga. Det är lite kul.
Exakt.
Men jag menar, i Twilight och i True Blood och i, vad heter hon? Det finns ju fler serier. Vampire Diaries.
Vampire Diaries, precis.
Ja. Där är det ju, där går minst en av vampyrerna ska vara sexiga. Alltså det ska ju vara ungefär som American Apparel gör, fast med människor då.
Men alltså jag har också ett problem med vampyrer, för att alltså vampyrer suger ju blod, är ju deras grej.
Ja.
Och de gör det för att de överlever inte annars, de får liv av blod liksom. Ja. Men blod innehåller inte så mycket liv ändå, om man jämför med exempelvis sperma. Sperma innehåller massvis med liv. Så poängen är så att då borde suga balle istället för blod. Vampyrer.
Jag gillar tanken.
Ja.
Men det är ju tänderna i vägen. Det är jättedåligt. Och jag hade aldrig stoppat in min lem i en sån här taggig vampyrmun.
Fast det kan de inte visa det, han eller hon, vampyren, innan de börjar.
Fast man ser ju det.
Gör man det verkligen?
Ja.
Jag har svårt för det här med vampyrer som glittrar i solsken och,
men det finns ju ingen som gillar det.
Ja, det är ju jättevanligt folk gillar det.
Nej, de kanske inte gillar just glittringen. De gillar ju att han är sexig och såhär, du vet, kall och svår och såhär. Men glittergrejen finns det ju ingen som gillar.
Är han den här, alltså han är ju liksom Bram Stokers Dracula plus den här bad boy faktorn, är inte det?
Fast han är inte bad boy, han är bara så knepig.
Okej, okay. Men är inte bad boys knepiga, är inte de svåra?
Jo, det kanske de är. Du vet om att 50 Shades of Grey är baserad på han.
På Edward Cullen?
Ja.
På vilket vis?
Nej, det är från början fanfiction. Det är därför att Grey är så jävla märklig. Grey symboliserar, han är ju vampyr. Alltså det är det som är meningen. Du vet, han är överlägsen. Aha. Han har makt, han är stark, han är snygg, han är seduktiv. Alltså han har ju alla egenskaper vampyr har.
Mm.
Och hon kan ju inte hålla sig från honom för att han har sin vampyraura. Sen om man översatt detta till en London-kontext.
Mm, just det.
Men faktum är att han är ju fanfiction som börjar. 50 Shades of Grey.
Jag förstår. Jag vill inte prata med en vampyr. Det är de sämsta i alla fall nu för tiden. Det finns också en lång... Har du spelat spelen Castlevania?
Det är ju bra.
Ja, fast du har en lång bastelsering av vampyrbegreppet där. Vampyr eller drakar används väldigt löst i den serien. Har inte så mycket med... I de senare spelen. Har inte så mycket med Dracula att göra längre. Det finns en del, som att de dör av sollyst till exempel, men inte jättemycket mer.
Jag tycker det verkar skitbesvärligt att vara vampyr.
Mm, faktiskt. Jobbigt. Och därför så är de sämst.
Ja. Vilken är bäst då? Om du får välja det bästa djuret.
Oj, bästa. Jag har faktiskt inte tänkt på det. Vad skulle vara det bästa?
Det bästa mytologiska väsendet. Då. Alltså, vad är det?
Eller övernaturliga.
Ja.
Kan inte du säga ditt bästa? Ska jag fundera en stund?
Alltså det är en jättebra fråga. Men jag hade ju velat vara någonting som är så här som är liksom här, lagom odödligt liksom. Typ men var någon typ av demigud verkar ju rätt skoj.
Mm.
Typ Hercules är ju rätt cool. Han har ju rätt coola förmågor liksom, tänker jag. Alltså han är ju stark, men måste ändå kämpa lite för vad han vill ha liksom.
Men du har alltså inte heller funderat på det här så tydligt då?
Nej, men om jag hade... Jag tycker ju alltid att gripar är coola djur.
Ja.
De är liksom fräcka på något vis.
Ja, det är sant.
Förmodligen jävligt knepiga att göra med. För vare sig lejon eller örnar har ju ett trevligt temperament liksom. Men de är ju rätt coola djur liksom.
Mm. Jag tycker att Sleipner, den här hästen som tillhör Oden är det, va?
Ja.
Den åttafotade hästen.
Ja, jättemånga hovar.
Ja, precis. Hur grymt är inte det? Det är en häst, fast den är ju nästan då, alltså, antagligen dubbelt så snabb som en vanlig häst. Som att den har dubbelt så många ben.
Varför har du inte en bevingad häst då? Det är ännu coolare.
Ja, fast det är ännu... Nej, jag tycker att det är coolare när den har många ben bara. Jag gillar när det är mycket av det.
Du kan lika på en spindel liksom. En stor spindel kan du rida på.
Ja, men vadå stor spindel? Spindlar är ju äckliga. Det är inte hästar.
Hästar luktar ju inte särskilt gott.
Nej, det är sant. Det är sant. Men jag tycker att Sleipner är häftig faktiskt. Jag vill inte romantisera vikingar.
Har du lagt märke till att vi väljer båda en springare liksom?
Ja.
Fast gripar är väl inget riddjur från början?
Nej, det är det nog inte.
Det är väl typ så här fantasy-litteraturen som gjort det till riddjur.
Mm. Men sen finns det, jag tycker om alla sorters kentaurer.
Det är ett coolt djur.
Ja, fårig fenix, coolt djur också. Och har en bra förmåga med som är liksom odödlig för att den brinner upp när den är...
Snacka om going down in flames liksom.
Ja, exakt. Det tycker jag är coolt.
Så jävla coolt, så tis hemma om man blir förpackad på en fest och vill gå hem. Så bara, nej, nu ska jag bara... och brinna upp och sen så går jag därifrån liksom.
Så här, oh, vilken burn. Och så bara, så drar man.
Ja, eller om man så här ska burna någon. Burn!
Precis. Hydran är ju cool med. Det tycker jag. Det är också bra förmåga, för den är svår att döda. Likaså även Medusa. Tycker jag har.
Men finns det någon maxgräns på den här hydran? Den måste ju ta slut med plats på kroppen slut.
Ja, det är, när alla elementarpartiklar förvandlas till hydra över den hela universum, det kan ju inte bli fler när man högger av dem.
Nej, för jag tänker så här att du har ju sett Hercules Disneys film när han bara så här går helt bananas och så här och hugger av, jag vet inte hur många huvud han hugger av, säkert 25 stycken eller någonting. Och det måste ju finnas någon typ av slut på det liksom.
Ja, det är klart. Jag vet inte faktiskt. Om det står någonting specifikt, om det finns någon maxgräns för antal huvuden. Men jag tror ändå fågel fenix är mitt bästa övernaturliga mytologiska djur.
Jag tar gripen, den är cool.
Gripen är cool.
Den är cool.
Vi har ju ett antal stående segment. Ja. Har du något mer om övernaturligt vi behöver behandla?
Nej, det hade jag inte.
Nej,
då ska jag skala ett ägg här nu. Ja. Så ska vi köra på sen.
Just det. Vi har alltså kommit fram till ett av våra stående fasta segment i den här podcasten. För er lyssnare som inte vet så är det så att vi idag i Sverige har en riksdagsledamot vid namn Anton Abere. Som har, förutom sin egen fanfar, en plats i riksdagen för Moderaterna och är idag blott 22 år gammal. Om jag inte har fått fel information.
Aj! Skit också. Förlåt, nu ska jag lyssna på vad du säger.
Ja, det är okej. Okay. Det är bara för lyssnarnas skull, inte för din. Ja. Det ni hörde var alltså Helan som missade papperskorgen med sin burk som försökte kasta det. Det är alltså en miljöpartist som kastade en aluminiumburk i papperskorgen här i podcasten, mina damer och herrar. Fy. Hur som helst, Anton Abele valde sin riksdagen blott 18 år gammal. Och var dessförinnan väldigt känd för sin kampanj Stopp. Stoppa vårt svenska gatuvåld. Eller stoppa det svenska gatuvåldet kanske det var.
Eller kanske bara det var stoppa gatuvåld.
Ja, något sånt där.
Man skulle stoppa någonting och det man skulle stoppa var gatuvåld.
Ja, han samlade massa folk i Stockholm som gjorde en stor demonstration mot gatuvåldet och fick mycket uppmärksamhet på både media och på internet och liknande. Han har fått pris även för den här satsningen kan man säga. Och det var väl kanske lite det som gjorde att han glidde lite på ett bananskal som sista reserven för Moderaterna där 2008. Nej, 2010 menar jag, såklart. Förlåt mig. Hur som helst, Anton Abele har här framför sig en väldigt öppen dörr som är omöjlig att sparka in eftersom det är i väldigt få riksdagspartier, endast ett, som kan betecknas som för våld överhuvudtaget. Det är väl kanske bara SD som kan driva den här frågan för våld och då bara mot vissa minoriteter. Exempelvis Soran Ismail, horor på stan eller liknande och endast då bara med järnrör. För demokratins skull anser dock Petterborden att man alltid måste ha en motståndare i debatten och därför så har vi nu lanserat vår kampanj Bevara vårt svenska gatuvåld.
Det är viktigt faktiskt med en nyansering i debatten.
Precis, för demokratins skull. Är vi alltså i det här fallet för våld, inte vanligen. Och idag är det faktiskt min tur att presentera ett argument för gatuvåldet. Och jag vill måla upp en bild.
Vi lyssnar, vi lutar oss tillbaka och sänker belysningen.
Precis, jag ser det här som nästan en industri, våldet. Om vi kommersialiserar våldet. Vi tänker oss att gatuslagsmålskämpar skaffar sig sponsorer. De... går runt och jag skulle vilja se det som det här, du vet, mexikanska brottarna, Lucha Libres, Luchadores, vad de heter. De som har superhjälte alter egon som slåss i ringen. Lite så, fast på gatorna i Sverige istället. Man kan filma det här, man kan ha ett seriesystem där man möter andra champions i gatuvåld. Alltihopa kan vara sponsrat av olika svenska företag som då syns på våra kombatanters olika utmunderingar, utstyrslar.
Framförallt så är det mer spännande också, för att gatuvåldet brukar ju ofta rikta sig åt individer som kanske inte alltid är med på det. Mm. Och det är ännu mer spännande. Och du, jag fick stryk av han Thunderbolt igår. Så jävla fräckt. Jag sa det på streamingen. Så jävla häftigt.
Precis. Jag tror man kan skaffa sig en fanbase genom det här. Som gatuvåldskämpe. Och jag ser det här som ett stort steg framåt för Sveriges ekonomi. Vi skapar alltså ytterligare arbetstillfällen när man ska då på något sätt tillhandahåller det här seriespelet i gatuvåld. Inte bara då bara att hand om fallna kämpar som vi pratat om förut här i podden. Vad tror du om det här argumentet?
Jag tror att det är något på det. Jag tror det kan bli en stor gimmick av allt detta. Tänk bara alla nya, man behöver coacher, man behöver lite PR-folk, man behöver designindustrin. Mm. Och det kommer ju komma hela sådana lag, personer som tar på sig, du vet, de här blixtprydda huvorna som vill likna de kämparna och gå runt och spöa på folk. Alltså, merchandising kring detta kommer ju aldrig till slut.
Precis, precis. Jag ser mycket fram emot när gatuvåldet kommer genom televisionen äntra våra svenska vardagsrum.
Huligankulturen kommer ju aldrig vara så stor som då.
Nej, precis. Det var det om Anton Abele. Om du på något sätt vill svara på argumentet så är du hjärtligt välkommen här till vår studio i Jönköping. Vi håller just nu på att renovera den för att vi ska kunna få plats med din vad ska man säga, världsdels stora haka. Vi ska backa in den på något vis. Jag vet inte.
Lite som om man ska flytta in en väldigt, väldigt stor vardagsrumsoffa i ett rum som inte är ett vardagsrum.
Precis. Det är den här, lyft lite på snedden, vik in den liksom. Jag tror att det är något sånt.
Det låter som en lösning på när man har vinballe.
Ja, det också. Har du talat om whiskytummen?
Whiskytummen?
Ja.
Vad är en whiskytumme?
Det är när man lider av alltså whiskyballer, vilket är samma sak som vinballe, fast man druckit whisky istället.
Ja, ja.
Och man tar ett fast grepp med tummen utsträckt så här över, alltså på ovansidan av penis. Och på så alltså hjälper in penis i sitt mål, om man säger så. Väldigt konstigt. Väldigt konstigt.
Det är jobbigt när i mitt fall tummen är längre än penis.
Jag kan inte säga att det är sådana problem. Jag har väldigt långa tummar dock.
Ja, nej.
Om man har ännu
kul,
penis.
Kul.
Mm. Kul. Kul.
Penismätning igen.
Ja. Snopphumor i Plättopodden.
Tycker det är så jävla roligt.
Vi har ett till segment kvar. Alltså våra tankar till malbegåvade.
Ja,
vill du introducera konceptet?
Ja, precis. Dagens tankar till normalbegåvade är ju den delen av Plättopodden där vi ger dig som normalbegåvad. Det vill säga att du kanske inte filosoferar så mycket. Du använder din tid till att lyssna på Spotifys topplista. Du ser aldrig en dokumentär. Du kollar på allra djupaste Farmen, kanske. Och då vill vi ge dig en tanke från oss två här som filosoferar mycket, som tänker mycket, som reflekterar över livet.
Mm.
Och dagens första tanke är en ny subkultur.
Oj.
Mm. Jag såg nämligen en vän till mig.
Mm.
Hon är normalbyggd skulle man kunna säga. Mm. Mer åt smala än det tjocka hållet. Det vill säga att hon är normalbyggd men har inga såna latinohyps liksom.
Just det.
Och hon visar en bild på en våg där det stod, inte vet jag, 76 kilo på ena bilden och på nästa bilden stod det 66 kilo. Det vill säga en viktminskning på 10 kilo.
Mm.
Och då tänkte jag så här, att varför har hon gått ner i vikt? Det fyller ju ingen som helst funktion. Inga kläder kommer ju sitta bättre. Möjligen sitter byxorna lite slappare på henne.
Mm.
Det finns ju ingen, alltså inget syfte alls med det. Hade det varit en idrottsstjärna så skulle man ju träna upp sig och prestera någonting. Men ingenting sånt fanns ju där bakom.
Ja, just det.
Och då tänker jag, nu är ju fitnesstrenden här. Mm. På allvar.
För att stanna, kan man säga.
Kanske inte för att stanna, men den är här i alla fall. Den har blommat ut till fullo.
Mm.
Och det är ju bara där. Man ska vara fit, man ska vara tight. Och det är det handlar om. Och jag tror att i framtiden På samma sätt som att vi pratar om hippies och yuppies och så här, så kommer vi att prata om fitnessmänniskor som en subkultur.
Just det.
Som hade sin storhetstid här under 2000-talet. Och jag vill bara säga att kom ihåg var ni hörde det först.
Jag förstår. Vill du höra min tanke till en normalbegåvare?
Ja.
Jag kom på det här när jag var ute och gick med min sambo. Och hon kom med observationer som hon gjort när hon varit utomlands under en längre tid, tills alldeles nyligen. Och har kommit fram till observationen att man sväller mycket i kroppen när man är utomlands. Inte utomlands, utan när man är i ett varmt klimat.
Var det hennes ursäkt för att hon druckit för mycket After Beach-öl?
Nej.
Jag tycker det är klimatet, jag har svält så mycket. Framförallt min rumpa och låren har jag svält. Och lite magen har jag svält också lite grann.
Jag tror faktiskt att hon har... Jag vet inte, alltså... Min
sambo... Alltså förlåt, jag kommer få så mycket stryk nu. Fy fan, alltså varför sa jag detta?
Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Jag tror att hon kanske tar illa upp för som hon lyssnar på det här. Men,
ja, det var det jag menar. Jag kommer först... Kan du inte klippa bort det här?
Jo, det kan jag göra. Men jag tycker att min sambo-skap är väldigt fin. Så att, jag tror till och med att hon har gått ner i vikt när hon var utomlands i det fallet. Så att, jag tror inte att det var något för att försöka förklara det här. Det var mest en observation hon hade gjort när hon var på plats. Och min tanke är det här. Som du säkert känner till, så den här... vad ska man säga, arketypen mörk och lång och schysst kille. Alltså jag vill ha en mörk och mystisk man. En väldigt vanlig åsikt bland kvinnor. Eller kanske har varit vanligare.
Ja, det känns mer som att de som sa det var är 40 bast nu, tänker
ja,
jag.
Ja, kanske.
Ja, men
jag tror
med
att
på tanken.
Jag tror att det lever kvar det här som mörka och mystiska. Är, skulle man kunna kalla sydeuropeiskt i många fall. Det är många som tycker att sådana män är attraktiva.
Och mystiska framförallt.
Och mystiska. Och min tanke är det här. Att de uppfattas, italienska män uppfattas som eldiga och passionerade i sängen framförallt.
Ja.
Likaså spanska män är väldigt eldiga och passionerade. Min tanke är det här. Fransmän också väldigt duktiga älskare, sägs det. Och min tanke är deras penisar är dopade av klimatet. På grund av den högre luftfuktigheten i Italien och Spanien och Frankrike och liknande platser och på grund av den högre temperaturen så är deras penisar lite svullna som allt annat i deras kropp jämfört med vad de skulle ha varit om de hade bott i Sverige eller någon liknande breddgrad istället. Så därför så är det med andra ord orättvist att jämföra en mans prestation i Spanien med en mans prestation i Sverige. Även om det är samma man som...
Hur lång tid tror du att den svällningen tar då?
Innan man blir där.
Ja, jag tänker att så länge måste jag vara i Spanien då för att få liksom...
Jag tror att det går ganska någon dag liksom.
Oj, tjenare.
Alltså innan du börjar svälla upp som en liten ballong. Aha. På alla hållkanter då. Min sambos fråga var då, tror du att deras penisar blir större? Och min tanke var först nej. Men sen så diskuterade vi ett tag och vi kom till att ja, så är det nog.
Så är det nog, ja.
Så där kan man alltså då, ifall att man är ute på krogen i helgen och raggar på en pingla. Om man alltså är en pungla och då försöker få till det.
Det är då, vårt bästa ord, pungla.
Absolut det bästa ordet faktiskt. Då, om hon säger nej, du är inte min typ. Om man pushar lite och hon säger att hon gillar mörka mystiska män, då kan man lägga fram det här som motargument. Att du vet väl att det är luftfuktigheten som gör att deras penisar blir större. Och då kommer hon förmodligen fortfarande inte ligga med dig, men man kan ha lite roligt på vägen.
Hon kommer förmodligen titta väldigt skeptiskt på det.
förmodligen. Det var min tanke till alla normalbegåvare.
Den är bra, den är bra. Kan vara en bra icebreaker nu på fredag när vi ska ut på AVN och ragga på personer som är för små för att vara på AV eller personer som är för gamla för att vara på AV. För jag tror inte den här raggningen går hem på en jämnårig. Jag är ledsen.
Men det här var i alla fall Pretto-podden. Om inte du har något mer.
Jo.
Har du det?
Vi har dagens radio till bajskorv.
Förlåt. Såklart, jag har helt glömt.
Och idag har vi många nomineringar. I alla fall 4 stycken.
Jag har ingen, så att kör på.
Då kör vi dagens första nominering till dagens radioaktiva bajskorv som vi delar ut till någon som förtjänar exkrement som avger ett joniserande sönderfall. Det är ungefär som att kombinera en gödsling och Tjernobyl. Jättetråkigt. Som ni känner till så var det för en tid sedan en fotbollssupporter som blev ihjälslagen. Inför allsvenska premiären.
Väldigt tråkigt.
Mycket sorgligt, väldigt tråkigt. Och det är inget kul med det alls. Vad jag blev lite förbannad över Det är inte fotbollsklubbarna, men fotbollssupporterklubbarna, alltså fotbollssupportrarna, de där gängsbildningarna, som säger att nej, det är inte alls sportens fel, det är enskilda mäns fel. Och så sitter de ändå dagen efter och sjunger ramsor som är böghatiska, om att man ska hata, att man ska bete sig illa och så vidare. Och då kan man fundera på, de har ju, de triggar ju upp ett sånt här beteende genom att trigga på ett hatisk stämning. Man ska vara arg, man ska förelämpa varandra. Det finns ju inget sportsligt i det de håller på med överhuvudtaget. Sen är det ju klart att människor som sjunger hat i Göteborg är automatiskt inte våldsverkare. Men det är just nu som att de försöker släcka en brand med bensin.
Just det. Väldigt ineffektivt brukar det vara.
Verkligen. Så där har vi en bajskorv till skenheligheten som finns här.
Just det.
Sen har vi också klädeskedjan Champion, som nu i veckan nekade en person som sökte jobb via ett bemanningsföretag genom att hävda att vi vill inte ha anställd någon som är lesbisk.
Ja, det är ju...
Bemanningsföretaget sparkade tillbaka ut och anmälde ju Champion, som fick fel och fick betala skadestånd.
Skadestånd. Hur mycket skadestånd fick de betala?
70 papp, tror jag.
70 papp. Det är ganska mycket.
Det tycker jag är bra.
Ja.
När man homohatar folk ska man lida för det också.
Ja, egentligen så borde man ju sagt bojkotta skiten också, nästan. På
ja,
ut.
Verkligen. Sen har vi American Apparel. Punkt.
Fuck you, American Apparel.
Ja, och sen läste jag också om...
Du glömde.
Sincerely, Pretty-podden.
Precis.
Sen har vi också en företeelse. Det här är en kollektiv bajskorv till personer som utövar en viss företeelse. Och det är folk som beter sig dåligt mot tiggare. Det har varit en rad vågor här nu. Senast idag läste jag om några som hade kastat flaskor på tiggare och slagit dem i huvudet med tiggare, så att väktarna i gallerian där de höll till fick rycka ut och skydda tiggarna från de här...
Är inte det här värre än att hejta på other kin människor?
Jo, det är det. Men det är samma princip. och i vintras var det någon ICA-chef som hällde en hink vatten över en tiggare som satt ut i minusgrader. Så här. Det. Och det är ju jävligt fräscht. Liksom, så, här. Så de fyra nomineringarna har vi idag. Och jag ska faktiskt ge dig chansen att välja. Vem vill du ge den radioaktiva bajskorven?
Oj!
Är det fotbollssupportrarna? Är det Champion? Är det American Apparel? Eller är det alla som attackerar tiggare?
Shit, det är svårt. Jag lutar i mitt hjärta åt det sistnämnda, får jag säga.
Tiggarna är de som ska skyddas. Och, så här,
ja, alltså det är ju en svår fråga det här. Men jag blir ju förbannad på alla som verkar tro att folk är tiggare för att de alltså för att de tycker att det är roligt eller liknande. De blir så här, de blir arga när de ser tiggare och tycker att de är störiga. Och jag kan inte riktigt förstå det. Jag blir mest arg på, vi har ju rätt mycket tiggare av utomsvensk härkomst här i stan, och jag kan bli arg på deras, många från Rumänien till exempel, och jag kan bli arg på den rumänska regeringen för att de har det så dåligt ställt hemma i Rumänien, så att de måste åka till Sverige och tigga, eller de kommer hit och tigger och de är papperslösa och liknande, så att det inte är någon formell invandring som har skett, utan det är alltså någonting, alltså ren desperationsgrej. Och det tycker jag är väldigt fullt av misärt, och jag blir arg på folk som ser nedsättande på de här människorna som är i en väldigt utsatt situation. Då blir jag trött. Nu hycklar jag lite, jag vet inte, jag som sagt gjorde någonting jämförbart när jag pratar skit om folk som tror att de är drakar eller runkar till barns tecknade film. Jag vet inte riktigt om det går jämföra, men om du tycker det så kör vi på det.
Men det rör sig inom samma sfär. Människor som är lite illa däran, som inte förtjänar skit liksom.
Ja, jag tycker att man... Ja, okej, fine. Jag ger mig det. Jag orkar inte debattera.
Du börjar bli trött nu.
Ja, precis.
Så det faller alltså på alla människor som utövar våldsverkan mot tiggare och någon typ av övergrepp mot tiggare?
Ja, jag tror det. Att de förtjänar nog bajskorven mest faktiskt. Det är Champion och American Apparel, fuck you. Absolut begår stora generalfel, fast på olika sätt i olika sfärer. Och även fotbollssupporterklubbarna. Kan också dra åt helvete lite grann, tycker jag. Men inte på samma sätt på dem. De som ger sig på tiggare, det är väldigt lågt, tycker jag.
Då fick ni kollektivt en jättestor radioaktiv bajskorv att dela på. Och detta var det sista segmentet för idag och Pretto-podden, som idag handlade om övernaturliga fenomen, väsen och företeelser.
Stort tack för att ni lyssnat.
Tack, puss och kram.